Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Dagens predikan kommer att komma från Johannes evangeliet 20 kapitel. Och det är mitt i ett läge när Jesus han har varit nere och vänt på det djupaste stället och kommer tillbaka. Men han har inte begett sig ännu till himmelen. Han har lidit, dött men också återuppstått. Men han är på väg och han kommer att lämna lärjungarna. Och då har han några sådana här interacting moments med sin lärjungargrupp, med de här 12. Han träffar dem några gånger. Och han gör det faktiskt på det som blir kyrkans söndag. Den första dagen som judarna har i veckan, det är söndagen. Det är deras första dag. Vi tänker att det är sista dagen, men det är första dagen. Och det blev vanan att samlas i den tidiga rörelsen kyrkan. Och vi följer i de fotspåren. 2000 år så har kyrkan på något sätt velat samlas. För det är den dagen han uppstod från de döda. Det är lite extra power. Det är lite mer koffein i kaffet. Det är lite mer boostat på något sätt. Något mer i det där. Jesus lever. Därför har vi lust att träffas ungefär. Det kallas gudstjänst, kyrka, församling. Ja, ni vet. Johannes 20 från vers 19 till 23. Och vi läser i Tro på Guds ord i Jesu namn. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är han förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Amen. På kvällen, samma dag, den första dagen, söndagen, var lärjungarna samlade. De var rädda, de hade låst dörren från insidan. De hade ett tryck emot sig och det fanns i systemet, i kulturen, både kan man säga politiskt, militärt. De var under förtryck. Det här folket hade vid det här tillfället varit under förtryck i sekler. Tänk dig att leva i ett land där man sedan 722 före Kristus, och nu är vi framme vid någonstans förbi 030-33 där någonstans. Allt man vet är att det är alltid någon annan som bestämmer. Och så vill man ju bestämma själv. Om du därtill lägger att det är 400 år sedan någon profet sa något. Det är 400 år sedan Malaki skrev sin sista profetia. Det kallas för den tysta perioden. Tänk dig att du har varit under förtryck i 700 år. Utav de 700 åren så har Gud dessutom behagat vara tyst i 400 år. Det börjar krypa lite frustration kanske i kroppen. Som jag när jag inte fått äta på ett tag. Jag vet, ja, det var en banal jämförelse med det här. Blodsockernivåerna i mig är ju ingenting jämfört med det här. Nej, men de sitter under ett fruktansvärt förtryck. Dessutom har nutidens ockupanter, romarna, gått in i någon slags ohelig allians med en slags Hasmoneer kallas de. Det är en kungaätt som fanns där nere i södra liksom, i Israel. De hette både det ena och det andra efternamn, men de hette Herodes i förnamn allihopa. Herodes-dynastin hade någon slags agreement med romarna som gjorde att de plockade pengar av alla. Jesus säger vid ett tillfälle att om en romare ber dig gå med honom en mil så gå en till. Det handlar inte om någon schysst söndagspromenad med en podd i lurarna. Och liksom gömma skor och gå i uppvärmda. Nej, det handlar om att romarna tvingar dem att bära alla deras vapen och deras packning. Och Jesus säger, gå en mil till. What? Jag skulle reagera också. Jag har fullt nog med mitt eget. Dessutom är vi rädda, Jesus. Ska vi vara med dem? Judarna skulle vallfärda 3 gånger per år upp till Jerusalem. Står romarna längs vägen och bara pekar ut. Du är, ta min väska. Tyvärr gjorde de nog mer än så. De så kanske deras unga tjejer, vad vet jag, vad de gjorde med dem. Man var under förtryck. Herodes, rikare än kejsaren i Rom vid den här tiden. Han byggde Masada-klippan, Herodion-klippan, hela stan Caesarea vid havet. En hippodrom, liksom så här, hästkapplöpningsbana, en teater. Han byggde tempel i Jerusalem. Vem tror du fick göra jobbet? Judarna. Och som en extra krydda i såsen. Korrupta präster. Köpa och sälja en prästtitel. Och så ur det spelades det ut ett slags franchise-koncept som pågick runt tempelplatsen. Så när alla dessa som kommer till Jerusalem kanske hade gått i 3 dagar. Och det var en annan form av gudstjänst som man offrade ju djur, duvor, lamm. Så man bar dem här i 3 dagar. Gick längs Jordan uppifrån Galileen, viker av i Jeriko och går genom öken, sista biten, Judaöken. Och kommer äntligen upp till Jerusalem, högt över havet. Det går bara rakt uppåt. För att stå i den där kön, för att äntligen komma upp på tempelplatset, fira sin gudstjänst, göra det man ska som jude. Varför prästerna och deras medarbetare säger, den där duvan, nej, den är oren, den kan du inte offra här, den tar vi hand om, du får köpa en annan av oss. Bara för att sälja den duvan till nästa stackare i ledet, ni fattar hur businessen gick till. Totalt korrupt. Kommer Jesus. En hockeyklubba från Tullinge hockeyklubb, eller vad heter det, jag vet vad det heter. TTP. Jag har en gång sett Borå Vetlanda spela mot Huddinge här i krokarna. Det var en match ifrån att gå upp i elitserien, men det är länge sedan. Det är nästan före kristen tid. Men när Jesus går upp på tempelområdet på det vi kallar palmsöndagen, veckan före påsken, så har han någon form av träpåk i handen, om inte en hockeyklubba. Och röjer de där borden. Bara säger, ni har gjort det här till ett rövarnäste. Men det här är Guds hus. Och det ska kallas ett bönens hus. Och det ska vara för alla folk. Inte bara de rika. Inte bara judarna ens. Och här röjer han ju något av hemligheten med vad Gudsriket är och vad en församling finns till för. Och det här som händer när han är i det här läget, vi kommer strax till vår text, att Gudsriket handlar inte om nationalitet, det handlar inte om ålder, det handlar inte om plånbok, det handlar inte om religion, det handlar inte om inflytande. Det är för dem som spikade fast honom på korset. Det är nådens skandal, är att Gud ger sitt liv för sina fiender. För de som hatar honom, för de som är ointresserade, för ateister, för agnostiker, för muslimer, för buddhister. Han ger sitt liv för varje människa. Om de tycker om honom eller inte, så älskar han varje människa med evig kärlek. Det är nådens, på ett sätt då i citationstecken, skandal. Ja, men nu har det här hänt. Han har dött, han har uppstått. Han har, Petrus skriver i sitt brev att han bar våra synder upp i sin kropp på korsets trä. Det sker en växling, han ger rättfärdighet, renhet och plockar av korruption, smuts, orenhet, synd. Det har skett. Men nu ska det vidare ut till en hel värld. Det är då han vill träffa lärjungarna. Det är då den här söndagskvällen kommer. Han kommer rakt genom låsta dörrar. Du vet, det är inte lätt för Securitas och Rom att hantera Jesus. Det är inga liksom skalskydd som hjälper. Han går rakt igenom. Och så är han där. Helt plötsligt är han där. Och så måste han säga frid, för de är rädda. Vet du det? Att bli av med sin rädsla, sin frustration, sin tröst. Vad ska hända med min hälsa? Vad ska hända med mina barn? Vad ska hända med min ekonomi? Hur ska det gå för våran kyrka? Hur ska det bli i Sverige? Vem ska bli statsminister? Kommer de höja räntan? Liksom, vad händer? Allt det här som bara trycker. Och så blir man, sitter och kollar nyheter. Liksom. Och det är som att löpsedlarna är, börja oroa er. De kunde ju ha den löpsedeln varenda dag egentligen. Det, man säljer på rädsla. Man säljer ju cykelhjälmar och försäkringar på att skrämma upp folk. Jag är inte emot cykelhjälmar. Nej, något. Något är jag ändå det. Jag erkänner, men mina barn har haft cykelhjälmar i alla fall. Nu ska jag inte gå längre. Nej, men man kan tjäna pengar på rädsla, eller hur? Någonting liksom. Men Jesu botemedel på din rädsla och min rädsla är frid. En frid som övergår allt förstånd, beskriver Bibeln. Som ger hjärtat liksom ro och tanken skydd. Jag tror jag behöver det. Behöver du frid? Jag behöver det. Bara snurra ibland. Liksom. Krampa liksom inom en. Och så får man komma till honom och så händer någonting. Frid. Åh, vad det är fantastiskt. Om man bara vill säga det. Frid över Flemingsberg. Frid över 24. Jag frid. Frid över mig. Frid över dig. Frid över dig. Jesu frid. Det är någonting fantastiskt. Det botar vår rädsla. Det plockar inte bort de svåra omständigheterna. Men mitt i omständigheterna så finns det något på insidan. En källa, en vila, någonting att ändå vara trygg. Han är trofast. Han ska inte svika dig, han ska hjälpa dig genom allt. Så det är en rädd grupp som möter fridens första. Och han säger det två gånger. En del av oss behöver höra det mer än en gång. Säg mig det om och om igen. Därför är den här vanan att ändå komma på söndagar, vara med i en församling, få den här goda vanan att läsa och bläddra i sin bibel eller bibelapp varje dag. Någonstans så behöver jag mer än en gång höra att jag faktiskt är älskad. Det finns någonting. Han ser mig och dig. Gång efter gång, han får säga det två gånger. Och så säger Jesus det som på något sätt börjar forma konturerna av vad som ska hända några dagar senare på pingstdagen där kyrkan föds fram. Han börjar beskriva vad det är. Så säger han så här: som fadern har sänt mig, sänder jag er. I det ligger en hemlighet som har burit och konstituerat och gett kyrkan liksom sin verkliga identitet. Nämligen, för han säger så här: det som verkligen står där är det här, som fadern har apostlat mig, apostlar jag er. Apostel betyder sändebud. Så som Gud sände mig till världen, nu är det jag som sänder dig till världen. Han beskriver någonting som Paulus säger i Efesierbrevet 2:20, att ni har fogats in i den byggnad som har apostlar och profeter till grund. Det är någonting utav det här fascinerande livet med Gud som säger vad en kyrka är. Vet, en kyrka är mycket mer än sin gudstjänst, än sin kultur, än sin ledare eller sina ledare. En kyrka är mer än form och uttryckssätt, även om det där är viktigt och vi behöver jobba med det och det har sitt värde. Men kyrkan i sig, den är apostolisk. Det betyder att den är sänd till den här världen. Den är en organisation som finns till för dem som inte bryr sig om organisationen. Den är en genuin för dem som är genuint ointresserade av kristen tro. För dem finns vi till. För alla som inte vill, Gud vill. Kyrkan hittar inte sin bekräftelse i att bli uppskattad och få applåder, likes på Facebook eller många delningar. Kyrkan hittar sin bekräftelse i att man bara inser sen korset, vi är älskade. Och därför så kommer vi med den kärleken till någon annan. Vi är sända. Det finns någonting så, tycker jag, berörande i att det tillvägagångssätt Jesus använder för att det här ska bli av i lärjungarna är någonting som man nästan tycker är lite så här frapperande, men ändå är jag tacksam för det. Han andas på dem. Han hade ju kunnat dela ut ett kompendium, ett kursmaterial, vita A4, typsnitt areal, storlek 18, fet stil, 17 punkter, sköt er. Nej, det är något annat. Kristen tro är inte kunskap. Ändå kan du ägna ditt liv åt att studera det. Kristen tro är inte ens, håll i hatten, moral. Men ändå så präglar det min karaktär förhoppningsvis att när kvällen kommer kanske jag har mognat som människa. Men kristen tro, det är liv i Gud genom en person, Jesus Kristus. Kristen tro är att erfara Gud. Och därför är våra gudstjänster, våra möten, det är inte en program att avverka. Det är inte en föreläsning att lyssna till. Du blir inte kund i pingstkyrkan, utan det är en erfarenhet av Gud. Som man känner, jag lever i. Liksom. Han andas på människan. Nu har jag lite svårt med det där att någon andas på en. Får erkänna det. Finns en till i det här rummet som har svårt med det, min kära fru Susanne. Vi har tagit emot 3 barn och jag har försökt att vara en modern, skötsam pappa som gått de här kurserna, ni vet, andas i takt, profil, allt vad det här heter. Jag var väldigt ambitiös, särskilt inför första barnet, och får väl erkänna att det sjönk lite efterhand, men jag har i alla fall varit med på förlossningar. Jag minns en gång Susanne kämpade i det här som var födselarbetet och jag var ute och drack kaffe. Kommer in igen i salen och säger, kom igen Susanne, det går jättebra. Kröp lite närmare. Och jag fick inte ett knytnävsslag, men jag fick ganska tydligt förstå att jag inte skulle gå ut och dricka kaffe, komma in och andas på henne sen. Så att det där att någon andas på henne, jag vet inte. Det var lite svårt att förstå det. Och jag har varit lite extra generös den här veckan själv, för att Jag har aldrig tuggummi, men så var jag på ett ställe och talade och så fick jag en påse tuggummi och någon där i en påse. Så helt plötsligt hade jag ju tuggummi. Jag brukar alltid försöka fråga andra, har du tuggummi? För jag dricker kaffe för dålig ande. Så helt plötsligt har jag haft lite tuggummi och känt, det måste jag ju bjuda tillbaka. Så jag har gått med den här påsen och sa, vill du ha tuggummi kanske? Och då var jag i läge och sa, vad är det som sa? Luktar jag illa? Var det en som sa den här frågan? Nej, så jag ville bara bjuda på tuggummi. Ja, man kan ju ha lite olika bild på det här med att någon andas på. Men vad är det Jesus gör? Ja, men det sätts ju in i en berättelse. The story of our lives är ju att Guds ande svävade över vattnet vid skapelsetillfället. När den första människan formas av Gud så blåser han in livsande i henne. Anden kommer över den unga tjejen Maria. Hon tar emot sitt uppdrag att föda fram Jesus. Anden kommer över Jesus när han låter döpa sig i floden Jordan. Och anden kommer över lärjungarna på det som är pingstdagen. Och ja, men det är bara så att Gud använder anden. Ja, men det är jättebra att det är golv, väggar och tak här inne. Det är faktiskt ännu bättre att det finns lite luft att andas. Så går det att leva här också. Så agerar Gud. När han närmar sig dig, när han vill ge kyrkan sitt liv, när han vill ge Adam sitt liv, både i skapelsen och församlingen, både i nuet och det som ligger framför, så är det ett roach, för att använda bibelorden då. Det är ett andetag från Gud. Det är elementen av liv. Du vet, på pingstdagen när den här igen rädda gruppen låst dörren igen, så dånar det till ifrån himlen. Tungor som av eld, en stormvind. Kyrkan föds inte med ett visionsdokument eller ett beslut runt ett styrelsebord, eller för att två ledare inte kan vara i samma rum och den ena måste starta eget. Nej! Kyrkan föds av Gud själv från höjden genom att han bara låter sitt komma. Anden, livet, elementen liksom. Vind, eld och vatten. Jag älskar uttryck från en katolsk teolog som heter Ralph Del Coll. Han säger, kyrkan existerar i den heliga andes utgjutelse. Pingst är den dagen när det där sker. Och därför gillar jag, men jag är ju samfundsledare för pingst. Jag är ju lite, jag har valt sida, på så här, lite subjektiv, naiv, utopisk romantiker. Men jag älskar ordet pingstförsamling. Därför att det beskriver just det här. Först liv, kraft, elementen, vinden, elden, vattnet. Sen uppstår en kyrka i det. Pingst och församling. Det är pingstdagens berättelse. Det börjar inte med vad de säger, det börjar med vad Gud säger. Det börjar inte med vad de gör, det börjar med vad Gud gör. Det börjar inte med att de behandlar terapeut i sin rädsla. Det börjar med att Gud kommer in på arenan. Halleluja! Det är det som konstituerar en kyrka. Jesus andas på dig. Så kyrkan är mer än vad den gör. Kyrkan är något så vackert. Något så underbart. Dostojevskij, författaren, han talar om att beauty will save the world. Det är någonting med det förunderliga, det skapelsen, det kreativa, det som är värmen i en blick, det som är kärleken i en omfamning, det som är uttrycket utav att någon lägger sin hand på en och ber en bön om välsignelse. Att det finns, jag blir rörd till tårar när jag såg de här tjejerna framme idag. Jag vill bara säga det. Man blir berörd. Att det finns en gemenskap här i Flemingsberg som når ut till människor. Och på något sätt så får de en bibel, för att någonstans har några som heter Lydia och Niklas upplevt Guds kärlek. Vill ge det vidare, och ni är ett helt team och det växer. Det är någonting så vackert i detta. Och det handlar inte om att kunna och klättra och veta och tycka. Det handlar om att leva. Och vi får det livet av honom. Jesus andas på dig. Han har andats på 24 kyrkan. Och det är därför den lever. Kyrkan är större än sin egen verksamhet på det sättet. Och vi behöver på något sätt återkomma till detta och leva i detta. När vår rörelse föddes för 110 år sedan ungefär. så skedde det på flera platser samtidigt. Det skedde i något som heter Pune Mission i Indien. Det skedde i Sydafrika, det skedde i Chile. Det tändes eldar så att säga, att människor återupptäckte att det där hade inte bara med historien och framtiden att göra, utan idag kunde man få ta emot det här andetaget. Det mest kända som vi relaterar till är det som skedde på en gata i Los Angeles med en adress som är 320 Azusa Street. Behöver ha hört det några gånger. Azusa Street. Det som händer där, det är att det finns en grupp människor som ber till Gud. De kommer från olika kristna bakgrunder. De är både färgade och vita. Det är till och med en svensk där som heter Andrew Johnson eller Andrew Ek. Han är där, han leds av en afroamerikansk metodistpastor, William Seymour. Brukar skoja lite och säga att han var blind på ena ögat och halt på andra benet. Han är där, han är ledare. Det finns en kvinna bland ledarna som heter Lucy Farrow. Och de har läst i sin bibel något som har varit undertryckt i kyrkans, i varje fall offentliga predikan, i sekler. Kallas för cessationism, att kyrkan slutar att undervisa om att Jesus ger helig ande. Tyvärr är det en del av kyrkohistorien att när det blev institution, vi fick boken och biskopen och så här, så ledde det till att man tryckte undan lite det här med att varje person kunde bli uppfylld av helig ande. Varje person kan uppleva en kallelse, varje person kan höra Guds röst, varje person kan tjäna Gud. Det liksom trycktes undan, men någonstans fanns en underström, en grupp av bedjare både där då, i Los Angeles och i Indien och i Sydafrika och i Chile och säkert på många, många fler ställen, så bara återupptäcker om att det som står där börjar hända här. Idag andas han på oss. Och någonting händer. Det är en kyrka, vet du. Mitt i det rassegregerade USA, 50 år före Martin Luther Kings fantastiska insatser för medborgarrättskampen. Långt innan Rosa Parks sitter kvar på bussen, så sker det i det som manifesterar vår rörelse en total förändring i ett rassegregerat USA där vita ska sitta där och färga det här. Men de som blev uppfyllda av helig ande, de ville vara i samma kyrka och sjunga i samma kör. Och man brukar säga the color line was washed away in the blood of the Lamb. Där den helige ande kommer över, förenas en gemenskap som är församlingen, där du inte blir värderad av ålder, kön, bakgrund, etnicitet, utan bara av att du är älskad och att han fyller också dig med helig ande. Halleluja. Jag bara gillar att på den här som var då den Azusa Street, den gruppen som blev någon typ av församling, ganska snart bara blev som en slags rörelse och tände en massa församlingar. Men det kallas Apostolic Faith Mission. Man tillsatte 12 ledare, en äldste grupp, 6 män, 6 kvinnor. Vi föddes med detta. Det som Petrus på pingstdagen, när han ska förklara vad det är som händer, citerar från Joel. Det är det här som Gud har lovat. Jag ska ge av mitt andetag över söner och döttrar, gamla och unga, tjänar och tjänarinnor, över allt folk. Det är det fina med den helige andes verk. Han har inga gullungar och inga styvbarn. Liksom. Inga liksom oäktingar där och favoriter där. Han ger helig ande åt alla. Kvalifikationer, vet jag, satt hemma för ett år sedan. Tyckte det var så fascinerande att kolla. Och liksom, det var en stor väckelsekampanj som gick också på nätet. Som Reinhard Bonke, en tysk evangelist, hade. Han låg bara, ich bin evangelist. Han är någon slags kombination av tysk ingenjörskonst och afrikansk hänförelse. Jag vet inte, men han är en unik människa. Han hade en jättekampanj i Nigeria och det livesändes. Jag satt och kollade lite på några av de där möten. För ibland tycker jag man behöver få sig en rejäl injektion på något sätt. Så jag satt där och kollade lite. Och så predikade han just om det här, om att ta emot en helig ande. Hur gör man det? Och så drog han det ena efter det andra. Är det att jag sköter min moral? Att jag går i kyrkan tillräckligt? Nej, nej. Han bockar av det ena. Kunna tillräckligt mycket i Bibeln? Nej, nej. Och till slut det här folkhavet. Ja, men vad är det då? Säg vad det är. Hur kan man ta emot det här? Liksom? Så säger han, det finns en enda sak som kvalificerar dig att ta emot den helige andes gåva. Och så bara berättar han vad det är. Det är det blod Jesus gav för dig på Golgata kors. Det kvalificerar dig att ta emot detta. Frälsningen möjliggör församlingen. Försoningen möjliggör friden. Det är det fantastiska att vara med i någonting som har liv ifrån Gud. Du fixar inte det själv. men du tar emot det. En fantastisk gåva. Så säger han här. Om ni förlåter någon hans synder till lärjungarna, så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Du vet, man bara tänker, what? Kan jag vara inne och mickla liksom med syndaförlåtelsen? Eller de här första? Och vilket gäng om man börjar tänka. Va? Jesus betror ju en massa människor. Jag tänker på Petrus, han har nyss nekat. Och Thomas, de tvivlar. Och sen har du två brorsor där som till och med Jakob och Johannes skickar fram morsan till och med. För att fixa bästa platserna närmast Guds tron. Jag är inte så jättemycket kan allt om chefskap och management och arbetsgivare. Men en sak vet jag, och det är det att om morsan kommer och söker jobb åt sina barn, en sån anställer man inte liksom. Det brukar inte vara en sån jättebra grej, va? Men allt det här händer i den här lärjungegruppen, och nu så säger Jesus, det är er jag tänker använda för att ta den här världen. Och han lägger så otroligt mycket värde i deras händer på något sätt. Så han till och med säger, om ni förlåter någon här så är det förlåtet där. Vet du? Kyrkan kan verka på ett sätt enkelt. Det är några stolar, vi samlas, vi ber en bön. Men Gud har lagt ner ett heligt uppdrag över församlingen. Det vi gör på jorden får återverkan i himlen. Det vi gör nu får effekt för alltid. Församlingen, detta fantastiska som har liv av att han andas på dig. Inte för vad vi har gjort och kan och vet, om vi sköter oss eller inte. Det börjar aldrig där. Utan han ger liv. Och så präglas vi. Så förändras vi. Jag ska sluta med en berättelse från mitten på 70-talet. Jag vet, i USA fanns det en president. Det heter Richard Nixon. Någonting med en läcka eller källa, deep throat. Så börjar journalister skriva om en korruptionshärva. Watergate-skandalen börjar liksom komma fram, och det är en av USAs historias största skandaler och leder till en massa saker. Bland annat leder det till att en av hans närmsta män hamnar i fängelse. Chuck Colson. När Chuck Colson sitter i fängelse i mitten på 70-talet och har varit en av presidentens närmaste män, så börjar han fundera på det här gänget av lärjungar. Vi skulle kunna säga då kyrkan. Han börjar fundera och tänka så här, vänta här lite. Om de 12 var beredda att ge allt för sin tro på honom som var död och uppstånden, då måste de ju ha träffat dem. Vi, 12 av presidentens smartaste män, vi lyckades inte att kapsla in en lögn. Lögnen spräcktes. Ändå är vi intelligensen och smarta. Vi har alla tillgångar, alla resurser, alla medarbetare. Vi klarar inte det. De måste ha mött honom på riktigt. Inte att hans kropp lurades undan och skröner om att Jesus kroppen togs till Kashmir. Liksom. Nej, de måste ha sett honom. Den första tidiga rörelsen med Petrus och Johannes och så småningom Paulus och alla dessa. De reste ut över hela den tidens värld. Thomas kom så långt som till Indien. Tror vi att de gjorde det för att vara framgångsrika? För att vara... Nej, jag tror att de hade mött den levande Jesus. De hade tagit emot det här andetaget. De visste att det här är på riktigt. I fängelset i USA blir Chuck Colson en kristen. Blir predikant. Han har ägnat mycket tid åt att nå just människor på fängelserna genom åren. Jesus gick in i sina lärjungars fängelse, kan man säga. Han gick bakom deras egen låsta dörrar. De satt fast i rädsla, trötthet, frustration. Han sa bara frid. Han andades på dem och sa, jag ger dig helig ande. Det är mitt ärende till 24 kyrkan och till dig. Jag hoppas det är en uppmuntran. Var inte rädd. Jesu frid gäller din familj, ditt hem, församlingen, din framtid. Han andas på dig för att du ska vara en del också i detta apostoliska, denna sändning till den här världen. Att få berätta om det finns hopp för varje människa. Det finns en framtid för varje person.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.